Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Du ädla gäst, välkommen var, ej syndare för smått du har. Du kommer i min nöd till mig, hur ska jag kunna tacka dig? Herre, välsigna den här stunden. Förklara undret med din sons födelse och det stora som du har gjort för oss genom Jesu liv och död. Herre, gör det kärt för oss så att vi ingenting hellre vill höra inom din stora kärlek till oss. Stilla våra tankar inför ditt ord och vi ber tillsammans. Jesus, kom in. Rena mitt sinne. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Amen. När Jesus föddes i Betlehem var han ett efterlängtat barn. Ni kanske vet hur spännande det är att gå och vänta på ett syskon eller en kusin. Eller kanske till och med ett eget litet barn, ett baby. Man väntar och väntar. Man pratar om babyn. Och varje baby man ser är så söta. Man kan bara önska att man skulle få det redan. Att man fick hålla i det i famnen. Man ser en liten baby som någon annan har. Blir man glad. Så hoppas man att man snart ska få det egna lilla barnet. Man drömmer om hur det ska bli när man äntligen får hålla babyn. Kanske man ritar eller bygger saker man vill ge till babyn. Man tänker ut saker som man ska kunna göra tillsammans med babyn sen. Det är spännande. Men att vänta på babyn, det tar så jättelänge. Och man blir otålig. Och man måste bara vänta och vänta och aldrig tycks det komma. Men tyvärr är det så att man kan ingenting annat göra än att bara vänta. Oberoende om lilla systern eller lilla bror eller kusinen växer i den egna mammas magen. Eller man väntar på att adoptera ett barn som växer i någon annans mage. Eller om man bara önskar att man kunde få ett till barn eller få ett barn. Så kan man inte göra någonting annat för att påskynda det att babyn kommer. Man måste bara vänta. Men om man talar om babyn känns hoppet om att få en syskon eller få en son eller dotter känns mer levande. Jesus var det mest efterlängtade barnet och mest omtalade barnet av alla barn som någonsin fötts hit till jorden. Jag vet att Adam och Eva redan väntar på honom. När de hade ätit av frukten i paradiset, den förbjudna frukten, och skilts från Gud, så gav Gud dem ett löfte om att han skulle återställa allt igen. Han sa att kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Och vi vet att alla som föddes efter Adam och Eva, de föds söndriga eller trasiga inuti. De föds med trasiga hjärtan, med en längtan efter att bli hela. Frälsaren. Och vi vet att när vi tror på frälsaren, Jesus Kristus, den som Gud lovar åt Adam och Eva, då får vi som har trasiga hjärtan ett nytt hjärta av Gud. Han skapar i oss ett nytt hjärta. Och vi blir hela igen i Jesus. När vi hör om Jesus och blir döpta till honom, så blir vi födda på nytt, säger Bibeln. Och vi får en ny vilja att leva med Gud på ett nytt sätt. Jesus var det barn som uppfyllde vår längtan efter Gud. Och han ger oss ett nytt hjärta. När vi tror på honom. Gud lovade Adam och Eva att han en dag ska ställa allt till rätta igen. Den som trodde på Guds löfte om att han skulle fixa allt bra igen mellan Gud, mellan oss och Gud, Den människan var Guds barn redan när han trodde på att Gud skulle fixa det. Så alla som levde i Gamla testamentet och trodde på att Jesus skulle komma, så levde som Guds barn, lika mycket som du och jag idag. Adam och Eva lärde sina barn att tro på det här löftet. Men vi vet att tron på det här löftet, att alla deras barn inte trodde på det här löftet. Ni kanske minns att Kain inte trodde på Guds löfte. Utan han lät sig luras av sina egna onda tankar. Att Gud inte älskar honom. Och på grund av sitt mörka och avundsjuka hjärta så dödade han sin bror Abel. För att hans bror var så lycklig med Gud. Kain trodde inte på Guds löfte. Han trodde inte att det skulle göra honom hel igen. Utan han ville ha en egen väg till Gud. Så Kain kunde inte utstå eller stå ut med Abel. Att han så barnsligt bara trodde på Gud. Att han var lycklig och ett lyckligt och bekymmerslöst Guds barn. Visst ville också Kain må bra med Gud. Men han försökte muta Gud genom att offra gåvor åt honom. Men han ville inte göra eller leva efter som Gud hade sagt att vi ska leva efter. Han ville inte leva i tron på löftet om Jesus. Han ville inte att någon skulle säga åt honom vad han skulle tro och göra. Eller hur han skulle leva sitt liv. Men Gud kom till honom och varnade Kain för hans mörka tankar och hans onda planer. Gud försökte kalla honom tillbaka, men Kain ville inte lyssna. Adam och Eva berättade om Guds löfte för alla sina barn. Men de flesta trodde inte på det, eller berättade inte vidare för sina barn om löftet. Så till sist, ungefär 1500 år efter att Adam och Eva först hörde om löftet, så finns det ingen kvar, förutom 8 personer som tror på löftet. Noa och hans familj. Och Gud valde att börja om med Noa och hans familj. Ni minns att han sände syndafloden. Och hur han räddade den familjen och alla djur som var i arken från att dö. Ingen annan väntade på Guds frälsare då mera. Och det var bara de här 8 personerna som levde efter syndafloden. Och alla dessa väntade på Guds frälsare. Men alla av deras barn var inte lika ivriga att berätta för sina barn om löfte. Så ett par hundra år efter det här, när de gick ut ur arken, kallade Gud på Abraham att förnya löftet åt honom. Han säger i hans släkte ska Jesus eller frälsaren födas. Fast Abraham var barnlös, han var redan gammal, så trodde han Gud när Gud lovade här till honom. Och det räknade Gud honom till rättfärdighet, står det, eller räknade honom till salighet. Så Abraham var ett sant Guds barn. Men Abraham fick vänta 25 år på att hans son skulle födas. Den sonen som kallas löftessonen. Som Sara skulle föda åt honom. Abraham berättar om Guds frälsningslöfte till Isak, som löftessonen hette. Och Isak berättar till sina bröder, eller till sina söner, Esau och Jakob. Men som vi vet så ville inte en av dem lyssna heller. Esau förblev en fiende till budskapet om frälsaren. Och vi vet att när Jesus föddes i Betlehem, så är det en av Esaus efterkommande som sitter på tronen i Jerusalem och styr som kung. Minns ni vad han hette? Herodes, den store, Det står att han var edomit, och det betyder att han kom av Esaus släkt. Han är bara av det folket som kom efter Esau. Det kallades edomiter, Edoms folk. Och ni minns att inte heller Herodes var speciellt förtjust i Jesu födelse. Han ville döda honom. Han hatade så mycket både Jesus och löfte om en kung till Israels folk. Men Jakob berättade om frälsningen för sina barn, som i sin tur berättade vidare. Och 430 år efter Jakobs död, ungefär 430 år, så fick Israels folk, minns att Jakob också hette Israel, han fick det namnet av Gud när han brottades med honom och vann seger med Gud, så fick han namnet Israel. Och det folket, hans barn, var slavar i Egypten. Och till dem blev löftet om frälsaren förnyat genom Mose. Ni minns att Mose säger att enligt mig ska komma och uppträda för er. Gud sände Mose till folket för att rädda dem från slaveriet och föra dem in i Kanans landet, i löfteslandet, som senare fick namnet Israel efter deras stamfader Israel eller Jakob. Alla som levde i tron på Guds och Gud har lovat, och det som har upprepat snart, som har upprepat det vid flera tillfällen genom olika profeter, hoppades, alla de här människorna hoppades att det snart skulle ske. De levde i längtan och i saknad och hoppades att deras väntan snart skulle vara över. De höll ut i väntan, de som höll ut i väntan, de minskade för varje generation. Allt färre berättade om Guds messias för sina barn. Gud sände profeter efter profeter, men folket följde sin längtan efter Guds utvalda med annat och slutade hoppas på Guds löften att det skulle uppfyllas. Det är nu vi kommer in med vår predikotext från Jesajas bok. För 700 år innan Jesus föddes, ungefär 700 år efter det gick ut ur Egypten, så träder profeten Jesaja fram och så säger han: det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Ni vet kanske hur det är att i totalt mörker försöka navigera sig fram på sjön med en dålig ficklampa. Det är samma känsla som Jesaja beskriver här. Det var ett totalt mörker, ett djupt tjockt mörker. Och ficklampan de hade var löftet om Jesus, om frälsaren skulle komma. Det är svårt att hitta fram. Och sen så pratar han om men det ska se ett stort ljus. Om man jämför den mörka kvällen mot det dagsljuset, att köra båten i dagsljuset, så är det två helt vilt skilda saker. Man ser allt, alla stenar, alla remmar, och allt ser så bekant ut igen. När Jesaja skriver hade Nordriket övergett Herren. Det hade blivit erövrat av Assyren. Så det hade förlorat Israel, som Nordriket hette, hade gått under. Och det fanns endast få troende kvar i Sydriket, i Juda. Och det var ständigt under hot. Det enda ljusa som de hade kvar var löftet om att Gud skulle ändå rädda upp det. De hade ingenting annat att hoppas på. Situationen kände verkligen hopplös för de som fortfarande kämpade. Så det här löftet om Messias är att jämföra med en svag ficklampa i dimma eller kolmörker ute på sjön. Medan Jesu födelse skulle ge dem som väntade på frälsaren stort ljus, starkare än dagsljuset. Plötsligt fick de se barnet som Gud lovat, för över 4000 år sedan. På en gång skulle det gå från att det gått med mörkret, gått i mörkret omkring och försökt tolka profetiorna om när Gud skulle uppfylla löftet. Plötsligt kan de se med egna ögon Messias, som alla profeter talar om. Jesus Kristus står där framför deras ögon. Och de kan checka i boken och se att sak efter sak stämmer in på honom. På punkt efter punkt uppfyller han profetiorna. Det här folket som troget väntat på Guds löften om Messias kallar sig Jesaja ett folk som inte fått stor glädje. Först efter 4000 år av väntan uppfylls löftena. Medan de som övergett löften och gått sin egen väg har fått leva kanske roligare liv och upplevt mera njutningar och yttre glädje. De som levde i väntan på löftet har samtidigt levt enligt Mose lag. De har levt återhållsamt och stillhet. När man ser helt mänskligt på deras liv förstår man varför profeten beskriver dem som han gör. De levde och hoppades och blev saliga genom sin tro. Men de såg aldrig hoppet gå i uppfyllelse. Det här pågick generation efter generation. Det enda de kunde var att fortsätta att vänta och berätta för sina barn om den kommande Messias. Och samtidigt såg de allt fördärvas och förstöras, både av det icke-troende världen omkring dem, men också av det egna folkets dårskap. Vi vet att galna kungar avlöste varandra, och dessutom var de ständigt utsatta för grannländernas förtryck, både hot om krig och för krig. Och sen var det också ockuperade under stora delar av den här sista tiden. Ständigt avföll allt flera från det rena livet, hoppet om frälsaren. Jesaja var en av dem som fortfarande trodde på löftet och som levde fromt. Mitt i mörkret som omslöt dem alla, från alla sidor, såg han frälsningens dag. Den dagen när det stora ljuset skulle stråla fram, som han säger, uppfylld av anden. Du förökar ett folk du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte. Äntligen kan de här fromma vara glada och fröjda sig när frälsaren kommer. Då kan de äntligen se honom som de trott på. De kan jubla och glada. För dessutom, säger Jesaja, då ska det inte längre bli mindre och mindre och mindre som tror. Utan då kommer det att Gud att föröka dem. Deras skara kommer att utökas. Varför? Jo, för nu har deras tid av att vandra med löftenas ficklampa i mörkret. Nu är den tiden över. Då ska de se med egna ögon uppfyllelsen i klarhet. Därför ska de med rätta glädjas stort. Allt det jobbiga som det medför att leva enligt Mose lag var nog över. Och Jesaja beskriver det som att det är under ett tungt ok och ett käpp som trycker hårt på deras axlar och som ger dem skavsår. Tänk på allt hån och allt förakt som de fått utstå under den här tiden. Det skulle vara över. Men Jesaja fortsätter lite förunderligt. Han säger inte att Gud ska skaffa rätt åt sitt folk och straffa förtryckarna och ockupanterna. Nej, han säger istället: ja, varje stövel buren i stridslarm, varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Vi brukar ju också bränna saker när vi vill glömma dem eller bli av med dem. För att inte behöva påminnas om dem igen. Israels barn fick löfte om ett rike. Fick ett land att bo i för en tid. Men den tiden var nu borta och skulle aldrig mer bli verklighet. Kriget och kampen för ett fysiskt land, för ett fysiskt och geografiskt gudsrike var nu över. Det här nya löftet gällde Messias och frälsningen från mörkret i hjärtat. Så alla hemtankar och återerövringar av riket blir plötsligt så mycket oviktigare när det stora ljuset kommer. Då ska friden inte bestå i en yttre frid och fred, utan i en inre klarhet och frid. För ett barn blir oss givet, ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Jesaja profeterar att det här herradömet, eller profeterar att det är ett herradöme, eller ett stort rike som barnet ska regera över, men det är ett andligt rike. Det kan vi redan se av barnets namn. Det bär inte vanliga namn, utan det talas om under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsfurste. Det har ju inte några vanliga kungar. Vi vet att Messias rike inte längre är ett fysiskt rike. Även från andra bibelställen. Vi minns att Jesus själv talar om det. Han säger till Pilatus att mitt rike inte är av den här världen. Om det skulle vara av den här världen så skulle hans tjänare kämpa för honom. Men vi vet samtidigt att all makt är gett till honom i himmelen och på jorden. Så han har fortfarande all makt över alla människor. Därför förstår vi också varför Jesaja säger, som han säger i fortsättningen. Han säger, så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Storleken på det här riket är gränslöst och friden är utan slut. Ingenting kan krossa det här riket som Davids son Jesus Kristus regerar över numera. Till det yttre rikets medborgare splittrade över alla kontinenter och fördelade på flera länder och i olika kyrkor. Men riket och dess regent styr dem med sitt ord och sina nådemedel. Samma tro som David vittnar om i sina psalmer, samma tro har också vi. Kristus är löftenas uppfyllelse och den mest efterlängtade barnet som någonsin fötts. Han är det stora ljuset som vi idag kan vandra i. Så om vi undrar vem vi är, vart vi är på väg eller vad vi ska göra med våra liv, kan vi spegla oss i det här ljuset och få svar. Vi är Guds barn på väg till himmelen. Vi lever i Jesus och lever för Jesus. Vi är fortfarande syndare, men förlåtna och heliggjorda i Jesu liv och verk. Så när vi ser barnet i krubban ser vi det stora ljuset som kom till världen. När vi ser på Jesu liv ser vi livet han levde istället för oss. När vi ser på hans död ser vi straffet han dog för våra överträdelser och synder. Så som Jesaja profeterar om det stora ljuset, vår frälsning, det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Jesus var inget vanligt barn. Men han föddes som ett vanligt barn av sin mamma Maria. När Jesus föddes var det väldigt få som var medvetna om det och väntade på honom. Men Gud lät några få veta det stora som har hänt. Förutom Maria och Josef kan vi räkna in Zacharias, Elisabet och Johannes, som redan blev medveten om Jesus i sin mammas mage. Dessutom valde Gud att visa sin sons födelse för några herdar. Och sen för de visa från Österlandet. Och vi minns också att han visade sin son för Hanna och Simeon i templet. Alla de här människorna fick se det stora ljuset som kom till jorden, och de prisade Gud över hans under när han uppfyllde sitt urgamla löfte till Adam och Eva. Men vi vet att också Herodes och de skriftlärda fick höra om Messias födelse. Vi vet att de skriftlärda inte brydde sig. Och edomiten Herodes ville döda barnet. Vi kan se att ljuset, det stora ljuset Jesus Kristus som kom in i världen, gav människorna olika reaktioner även då. De som älskade mörkret, de hatade Jesus och gör det ännu idag. Men vi som älskar ljuset, vi blev på nytt födda i ljuset när vi hörde om Jesu budskap. Vi tror på Jesus och lever det nya livet. Vi älskar Jesus och allt han har gjort för oss. Vi är de lyckliga som fått höra om den stora glädjen. Speciellt vi som lever idag, 2000 år sedan det här löftet uppfylldes och väntar på hans andra återkomst. Vi som har Guds ord och nådemedlen i överflöd ibland oss. Vi har det största ljuset som någon generation kanske haft. Därför får jag säga med ängeln i dagens evangelium, det glada budskapet. Alla dina synder är dig förlåtna. Du är försonad med Gud. Var inte rädd. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Amen. Vi ber. Och Herre Jesus, hör min röst. Gör dig en bädd ut i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Amen.